Välkomna till Radio Nordfront. Just nu är klockan 20.02. Det är söndagen den 20 maj 2018. Detta blir vårt 78:e direktsända avsnitt. Jag heter Robin Palmblad och med som vanligt är Per Göberg.
Ja, och nu ska jag stänga av ljudet på min telefon som jag hörde plinga. Oj, oj.
Och Tobias Lindberg. Som har mutat micken.
Han mutar inte bara telefonen, han mutar sig själv.
Ja, och Simon Holmqvist.
Shalom, Goyer.
Och sen Martin Saxlind, han kan tyvärr inte medverka i kvällens program, men vi har massa andra gäster. Vi har bland annat Fredrik Weidland, riksrådsmedlem, och du har även lanserat ett nytt program ikväll. Välkommen.
Ja, tack. Vi har lanserat det, men jajamän.
Ja, precis. Och de två andra programledarna, det heter ju Radio Kungälv, det är Elin Reinhardt, välkommen.
Tack så mycket.
Och sen Peter Albinsson, välkommen.
Tackar, tackar.
Ja, och ni kommer sända på söndagar framöver live, så som jag förstått det. Stämmer det?
Ja, tanken är att vi ska sända klockan 6 varje söndag och vi sänder live fram till ungefär 7:30.
Mm, grymt. Vi ska diskutera ett program alldeles strax. Vi ska även diskutera att Säkerhetspolisen har misslyckats med ännu en rekrytering. Det är en Radio Nordfront-lyssnare som de har kontaktat och han ska berätta om hur det gick till. Han var på väg till jobbet när de stalkade honom. Och de har kommit med en del knäppa påståenden också. Och sen Simon Holmqvist, du har analyserat Lygenpress och fastslagit att det pågår mycket förintelsebluferi nu för tiden.
Ja, alltså det är ju mer än någonsin. Det är så extremt mycket mer än vad det någonsin har varit. Och det är ju ganska uppseendeväckande med tanke på att det är så mycket tjat om att vi håller på att glömma och sådär. Senast i förra årets regeringsförklaring pratade statsministern om att minnet om den så kallade förintelsen håller på att försvinna. Men ja, så verkar det ju då inte vara. Helt klart.
Mm. Är du med oss nu, Tobias Lindberg?
Ja, nu är jag med.
Ja,
det blev fel där.
Jag vet att både du och Holmqvist har ju kikat på den här FOIs, alltså Försvarets forskningsinstitut, deras rapport om så kallade autonoma miljöer. Så vi tänkte gå igenom den rapporten också lite. Och vi ska tacka er som har donerat. Och det var väldigt många som donerade till den här motangreppet mot storbankerna. Och nu har ju Nordea stängt ner vårt konto, så det är lite svårt att vittja där vilka det var som donerade exakt. Men vi har, jag vet att det var en som heter Axel, han donerade 10 000 kronor. Återigen, han donerade 10 000 kronor, eller 20 000 kronor totalt. Så vi kör en fanfar till dig, Axel. Här kommer den. Och sen var det en person som donerade 100 000 kronor till motangreppet mot bankerna. Och det var ju helt fantastiskt. Vi har ju kommenterat det här i artiklar i Studio Nordfront och sådär. Men jag tycker ändå det kan vara lite på sin plats att kommentera det snabbt här i Radio Nordfront. Jag låter dig göra det, Öberg. Vad du säger om insamlingen?
Nej, det är fantastiskt. Det tyder ju på att folk är uppretade på bankerna. Och det här folkliga stödet för att faktiskt förändra någonting, det är helt suveränt. Och jag kan säga att vi har även fått support från olika jurister som tydligen också tycker att det här är horribelt. Och där har vi fått massa nya infallsvinklar, så att bankerna bör passa sig. Deras dagar är räknade. Jag var faktiskt in idag och skulle identifiera mig när jag skulle titta på min Swish-historik. Nu är det hemskt att jag droppar att jag har såna här nya världsordningens lösningar, men man behöver det till vissa saker. Försöker undvika att använda det för mycket, men då frågade BankID redan nu alltså om den fick tillgång till min plats, alltså till GPSen på min telefon, vilket jag sa nej till, och då gick det i alla fall. Men det ryktas ju att det ska bli så att det blir tvång efter nu här i sommar, om det var 1 juni eller vad det var. Och det är tvång att uppdatera dessutom BankID till, måste man ha en nyare telefon med ännu mer möjligheter att spåra folk och sådär. Så de är ute på, alltså de har en agenda med det de håller på med, det måste man komma ihåg.
Jo, precis. Det var ju en jude som heter Aaron Russo som hade varit polare med Rockefeller. Så enligt honom så hade Rockefeller sagt att deras, det de skrev efter att medborgarna ska ha RFID-chip, eller ett chip, där de sköter sina transaktioner igenom, alltså, som en plånbok, och sen ska det också gå och stänga av det där. Så att alltså, bankirernas makt blir total.
Ja, alltså de håller, det dröjer inte först det kommer sådana som begäran, och det kommer ju först presenteras som bara en smidig lösning och att man kanske får det lite lättare med det chippet i handen. Sen kommer det bli att man till och med liksom tjänar på att ha det chippet, att man får billigare avgifter och allting. Och sen till slut kommer det bli tvång då. Och då, alltså då kan de ju se till att en oppositionell inte ens kan handla mat.
Det är ju för vår säkerhet de gör det här.
Ja, absolut. Och det är en sak som har slagit mig, som jag bara måste få nämna lite snabbt utan att dra ut på det här. Men alltså, de säger ju mycket som du säger. Det är för säkerhet och för att minska den ekonomiska brottsligheten. Mm. Men jag hävdar att de bara dammsugit och tagit över marknaden. Alltså 11 miljarder i vinst första kvartalet gjorde Nordea. De är ju ekonomiska skurkar i astronomiskt mått. Och de andra som eventuellt skulle göra ekonomiska brott, lite svarta affärer med kontanter, det är ingenting i jämförelse.
Nej, så, innan vi går vidare.
Som bara tagit över och skjutit konkurrenterna.
Mm. Jag vill också säga att vissa kanske tror att vi är för konspiratoriska. Och nej, det kommer inte gå så långt. Men jag tänker som så att för 100 år sedan här i Sverige, för om man hade sagt så här att vårt land kommer översköljas med folk från Afrika, från alla jordens hörn. Det kommer vara massinvandring. Det kommer vara parader där de går med låtsas penisar i händerna tillsammans med barn. Så här, då hade de tänkt att vi var galna.
Det här med bankerna har faktiskt nationella rörelsen varnat för sedan 90-talet. Och jag har själv varit inblandad i att ta upp sådana här saker och hålla föredrag om det tidigt. Och då tyckte folk, ja men alltså bankerna kommer inte göra sådär, de är reglerade, vi har en statlig bank, ja men nu står vi där. Mm. Så att det är bara för folk att vakna.
Mm. Jag ska säga att Simon Lindberg, han skrev en artikel att så fort vi har någonting matnyttigt gällande den här kampanjen mot bankerna, det är ju en lång process med att hitta en jurist och liksom att han ska se vilka ramar banken har att jobba inom. Ifall det går att väcka civilrättsligt åtal, då kan vi uppdatera er som har donerat via Nordfront. Så.
Och det finns saker som ännu inte är värt att uppdatera, men det händer saker redan nu, så att ni vet. Men ni kommer snart få information.
Ja, jag vill tacka lyssnaren Seg också som har donerat 1000 kronor. Och tack till alla er som understödjer den här bankkampanjen. Vi ska diskutera det här nya programmet nu som heter Radio Kungälv. Och för de lyssnare som har missat programmet, Vejlan, kan du berätta vad det första, liksom vad programmets syfte är och vad det första programmet innehöll för, vad det var för program så att säga?
Ja, absolut, det kan jag göra. Det, syftet är väl, ja det finns ju flera syften, men ett syfte är ju att vi ska ha en megafon så att säga inför valkampanjen i Kungälv, där jag ställer upp och där Peter Albersson ställer upp, som även ingår i programmet. Men samtidigt så det handlar inte bara om det, utan det jag kan komma tillbaka till sen, men det första programmet innehöll var att vi introducerar oss själva. Vi i helgen så var vi på en aktivitet, stor flygbasutdelning i samband med en årlig cruising i Kungälv. Så det rapporterar vi kring. Vi hade Simon Engelin som gäst som diskuterade om aktiviteten och så. Och ja, vi introducerade programmet, men det kommer ju vara ett program som innehåller lokala nyheter från Kungälv, lokal historia, en hel del om vår valkampanj. Vi kommer presentera vårt punktprogram där sen när det kommer. Och så. Men syftet är ju, jag tror ju på att vi måste verka lokalt. Och det tycker jag att vi har visat i Ludvika till exempel. Att hur viktigt det är och hur långt man når genom att göra på det sättet. Och ja, Nu startar vi upp Radio Kungälv. Jag hoppas att du får efterföljare. Jag tycker att vi borde ha en lokal radio och lokal tv också förlängningen i varje stad i Sverige faktiskt.
Vi har ju skaffat streamingutrustning till er i nästa två. Så det kommer ju bli mer streaming och ja, webb-tv från Kungälv också är ju tanken.
Absolut. Och vi kommer kombinera det.
Mm. Men ja, vad tycker du om satsningen i Ludvika på media och sånt där, Öberg? Vejland nämnde ju att det var lyckat där. Har du märkt, alltså du är också valbar till kommunvalet, har du märkt av att våra mediasatsningar där har burit frukt? Öberg. Ja, han har försvunnit. Men,
Nej, det var mute mig. Sorry. Okay. Uppenbart så har jag märkt det. För att när man pratar med folk så finns det fler än vad man tror som har lyssnat på Radio Nordfront, som är inne på Nordfront och läser och tar del av vår media. Och det är mycket mer än vad jag trodde. Så att det har absolut betytt mycket. Och webbsändningarna på fullmäktige. Jag menar, det är ganska många tittare. Så att det har definitivt betytt någonting.
Mm. Ja, okej. Okay, men Elin, du är alltså en fast programledare där i programmet. Och det var du som gjorde det här reportaget. Kommer det bli mycket sådana här reportage, så att säga, i Radio Kungälv? Eller...
Det kommer bli en del. Jag hoppas ju på det. Vi vill ju vara på plats i Kungälv när det händer någonting i Kungälv eller i Kungälvsområdet. Och jag tycker det är faktiskt jättekul att göra reportage. Jag är jättegärna ute på gatan och pratar med folk. Och, nej men det är jättekul. Och Kungälvsbor är ju sådana underbara människor att prata med också. De är öppna och vänliga och trevliga. Så... jag hoppas att det kommer bli mycket reportage i framtiden också. Men det var ju definitivt ett perfekt tillfälle att lansera programmet, i och med att cruisingen då, som vi pratar mycket om i programmet nu, är en av de absolut största händelserna i Kungälv under hela året. Så det är självklart att vi skulle vara på plats och göra radio därifrån. Men det är mycket som händer runt omkring i området på andra ställen och andra aktiviteter också. Så vi ska ju försöka vara på plats så mycket vi kan.
Mm.
Bara tillägg där också. Ja, förlåt. De raggare som åkte runt där, de var ju väldigt, väldigt positiva. Det var tummar upp och det var tutningar och det var till och med vissa hälsningar till oss. Så det var verkligen kul och det var mycket sånt alltså. Det var
förbjudna sådana.
Förbjudna hälsningar, jajamän.
Mm.
Men det känns ju som att vi har jobbat mycket med Nordfront, som är då en central medieplattform. Nu så det här blir liksom nästa steg. Vi har sett det här steget tas lite i det här som heter Fjällsjö.nu, alltså Fjällsjö Nyheter. Det är en lokal nyhetssida i Strömsunds kommun, och den täcker stora delar av Norrland också, men mest kring Strömsunds kommun. Och alltså jag märkte där blev ju lokalmedia och lokalkommunister, alltså de blev helt skogstokiga, för att alltså vi hade jättemycket besökare, och jag vet, det var bybor som berättade att de var inne på Fjällsjö.nu flera gånger om dagen för att hålla sig uppdaterade. Så det här med lokalmedia, det är ju många typer av människor är väldigt intresserade av nyheter som händer i sitt lokalområde. Så att har man resurser till att driva lokalmedia, så är det ett väldigt bra propagandaverktyg där man kan föra ut våra åsikter och vår syn på saker och ting och så. Håller du med om det, Vejland?
Ja, absolut. Alltså Fjällsjö Nyheter lyckades ju verkligen, och det hänger ihop även med att media sviker ju landsbygden och fokuserar på att göra riksmedia, så att säga, och lokalmedia börjar låsa sina artiklar och så vidare, och det är där vi kom in, och det var ju det, ja, när ni skapade Fältsjönyheter så blev de som sagt skogstokade. Det var mycket uthängningar mot er och sådär och mycket liv. För att de förlorar ju sin makt. Och absolut, vi ska... Det är jättebra... Det är bra verktyg på ett annat sätt också. Jag kommer ihåg att när Radio Nordfront bildades, då fanns det ju till och med nationella människor som trodde att vi motståndsrörelsen var några ondskefulla typer och sådär. Och det, där lyckades ju nu visa att det inte var så, utan vi är helt vanliga människor. Vi har också fel och brister och fritidsintressen eller vad det nu kan vara. Och de fick höra våra röster och förstod att vi var normala och så vidare. Den av humaniseringen, så att säga, kommer vi behöva. Det kommer ju lokalradio tjäna, så att säga.
Rehumanisering.
Rehumanisering, ja. Av dehumanisering.
Oh.
Nej, men det blir viktigt.
Jo, de säger att den här utvecklingen är ett hot mot demokratin. Men i själva verket så är det ett hot mot makthavarna, att deras propagandamegafoner slocknar en efter en. Medan alternativ, alltså folkligt skapad media, istället tar vid. Så att egentligen så är det ju en mer demokratisk utveckling som vi ser, där ideella föreningar och sånt där tar vid. Och det är ju därför de har gjort det här, till exempel tv-avgiften obligatorisk, att den bakas in i skatten istället. Det är för att de...
För folk inte vill betala för skiten.
Nej, precis. Så det är ju ganska totalitärt, anser jag faktiskt.
Mm.
Nej, jag håller helt med. Och demokrati som de definierar egentligen, det är ju precis som du säger, det är ju demokrati. Det är ju, vi är med och bidrar till mångfald av medier. Det borde ju de tycka bra. Men det kommer de såklart inte tycka.
Nej, mångfald av medier betyder ju i princip att Bonnier ska äga så många lokaltidningar som möjligt. Egentligen. Ja. Men jag tror också det där är bra, därför att alternativmedia är ju ofta väldigt fokuserad. Det är ju som nationella, alltså täcker ju liksom, ja, men både inrikes och utrikes, men kanske inte så mycket lokalt. I den lokala medien, där dominerar ju fortfarande lögnpressen på alla möjliga olika platser. Och det är nog inte så många som har tänkt på det, men även sådana som kanske tar sina huvudsakliga nyheter från alternativmedia. När det gäller lokala nyheter så har de bara att tillgå de här lokalmedietidningarna som är precis lika lögnaktiga och sprider lika mycket dynga som typ Aftonbladet eller Svenska Dagbladet eller Expressen eller vad som helst. Om man börjar liksom kontra det med lokalmedia överallt, då har de inte så mycket kvar. Alltså då kan vi neutralisera lögnpropagandan på alla möjliga plan, även ja, lokalt som internationellt som nationellt och så vidare. Så det är klockrent.
Ja, jag tänker du, Peter Albinsson, jag har ju känt till ditt namn ganska länge, men du tog nyligen klivet ut och blev offentlig. Jag vet att AFA hade varit på dig också ett tag, men kan du berätta om vad din uppgift, eller du är rättare sagt valbar i kommunvalet. Kan du berätta lite om det? Och vad du kanske kommer bidra med till Radio Kungälv?
Ja, nej, jag vet inte om det har så mycket med egentligen att jag är valbar i kommunen att göra, men mer än att jag bor i kommunen. Så att, det är väl mer att vi får vara, ha lite lokal representation på plats. Jag är en helt vanlig Kungälvsbo med 3 barn. Så att det är inget mer märkvärdigt än så.
Ja, och du är också med och driver den här podden som heter Livs.
Jajamän.
Alltså, du måste ju tillägga att du faktiskt är producent för Radio Kungälv.
Ja.
Det är ju din roll i det hela i radioprojektet här.
Ja.
Dessutom är
jag
en ganska
prata,
märkvärdig
jag
person.
Jag kommer nog prata mycket också.
Ja.
Nej. Nu hörde jag ingenting.
Nej. jag och Peter sitter faktiskt och delar lurar och mikrofon här, så det blir lite tokigt här.
Vilka proffsproducenter då?
Ja, men det är så, vi försöker göra en övergång till en gemensam studio.
Ja, det är bra det, det är bra det. Jag skulle säga att du Peter, du sa att det är inget märkvärdigt med det, men du är lite märkvärdig person, för du är ganska udda och rolig tycker jag.
Tack så mycket.
Ja,
udda och rolig.
Ja, det är en komplimang.
Som en kuf eller?
Nej, icke mainstream. Och i det här programmet kommer jag även förstå att jag också är konstig, så att, ja.
Nej, va.
Ja, okej, men Öberg och Holmqvist, har ni några frågor till de tre programledarna från Radio Kungälv?
Jag är ju väldigt intresserad av att höra lite mer om hur raggarna mottog er, men det antar jag att man hör på det där Radio Kungälv-avsnittet.
Ja, vi fokuserar ganska mycket på det faktiskt. Ja. Och sen hade vi faktiskt med Simon Engelin som gäst också för att prata om motståndsrörelsens aktiviteter i Kungälv under dagen.
Ja.
Så det, nej, in och lyssna helt enkelt, ja, på Radio Kungälv.
Det ska jag faktiskt göra. Var det någon helikopter i luften nu när ni råkade visa på gatorna?
Nej, jag såg ingen. Såg du någon, Fredrik?
Nej, det var väl ganska lugnt. Det fanns ju polisnärvaro, men
det fanns ganska mycket poliser, men ja.
Det är svårt att veta om det var för cruisingen eller för oss faktiskt.
Och till Fredrik kan jag fråga, åkte du med i någon raggabil?
Nej, men
det är folkligt.
Nej, jag gjorde inte det. Men jag hamnade i cruisingen på tillbakavägen.
Aha, med din egen bil.
Med min egen bil. Så nu har jag åkt cruising för första gången.
Ja, jag har gjort en gång jag har misstag faktiskt på Power.
Ja, det här var ju också misstag.
Ja, jag åkte dock in med en sån här liten Nissan Micra. Alla bara skrattade åt. Men ja strunt samma. Men du skulle ha åkt raggabil för 17.
Ja, men du leviterade inte.
Jag har inget.
Suttit och druckit hemkört i en syltburk. Och de dricker ju syltburkar för de har sålt alla flaskor när de säljer hemkört. Så har de bara syltburkar kvar till sig själva.
Ja, de dricker inte hembränt här nere.
Det gör de inte.
Är det mest öl.
Jaha.
Ja, på torget under krossingen så dricker de faktiskt mest öl. Och jag var faktiskt lite imponerad av vissa ungdomar som till och med drack folköl istället för starköl. Så fysikanten på det.
Jo, det är bra.
Mm.
Jag uppmuntrar inte till att dricka rusdrycker i stora mängder. Nej. Jag gör verkligen inte det själv. Men jag skulle bara vara lite skojig och häftig.
Men jag har ju en fråga. En viktig fråga. Nu, jag har inte hunnit lyssna än, för jag var ute och spelade in historie-tv. Men jag har hört rykten om att det ska vara lite historia i ert program. Stämmer det?
Ja. Det kommer vara en hel del historia. Och vi pratade lite om det programmet idag också. Vi hade ingen historisk reportage idag, men Kungälv är ju en väldigt viktig historisk plats i nordisk historia. Och Bohuslän och Kungälv har ju väldigt länge varit norskt innan det blev svenskt då. Och bytt ägandeskap där fram och tillbaka ganska många gånger. Så vi har väldigt mycket historia. Långt, långt tillbaka i tiden.
Så det du säger är att ni ska konkurrera ut historia med Eklund och Holmqvist?
Ja, men vi fokuserar ju endast på historia från en plats.
Ja, men då är det väl tillåtet, antar jag.
Innan vi expanderar.
Ja, nu får man höra. Vi ska faktiskt
Simon,
till Finland.
Har inte ni bara Norrland alltså? Ni har det hela...
Nej, vi har ju planer på att
hela Norden,
Finland. Ja, vi är lite inne på finska kriget där. Nu idag har vi gjort en liten avstickare. Det blev rövarhistoria med Eklund och Holmqvist istället. Men mycket av kriget utspelar sig i Finland. Så det finns planer på att vi ska åka dit och göra några program också.
Spännande.
Så vi får se, men än så länge så vi åker ju som åt andra hållet då, så konkurrensen är inte riktigt nära än så länge i alla fall. Men vi får väl se, vi kanske får göra något samarbete i slutändan, om vi möts någonstans i mitten.
Det är ganska troligt att vi också kommer köra tv just med historiska reportage och sen kombinera det med radio, kanske tisa ut det så att säga i radion först, eller vice versa då. Mm. Att vi kör det dubbelt.
Tittar de håller på att ta över?
Ja.
Ja, jag tror egentligen det är nästa fem som får akta sig. Det är nästa fem som får akta sig.
Ja, vi har ju elen på stan nu.
Ja, precis. Nästa två och nästa sex avancerad i mediaproduktionen här.
Jag skulle faktiskt kunna göra ett reportage om trefasgeneratorn här. Det är lite mer spännande än någon dammig jävla kung. Nej, ni gör skitbra reportage. Jag kan inte skoja om det. Ni gör bra reportage.
Vi har ju två stora fästningar här i Kungälv, och den ena blev ju angripen ganska många gånger. Det är ju Bohus fästning, och den andra Kasiens fästning, där köpte de ju ur sig när de höll på att bli angripna.
Mm.
Och Kasiens fästning på Marstrand, och ni vet väl vilka som
höll till där, ja. Där.
Ja, precis. Mm. Så de hade en annan metod. Men judarna på Marstrand, det kommer vi ha ett reportage om faktiskt.
Mm.
Ja, det ska bli mycket intressant att höra. Det är kul att det är mer historia så där. Det är ju folkbildande, och det väcker ju intresse för men vårt folk. Historien är en del av oss och en sätt att förstå vilka vi är och så. Och det finns mycket. Jag tänkte på det vi gjorde idag, det är ju mycket så, det är en väldigt gammal historia, och där bildas det mycket så sägner och myter kring, men det finns ju ett värde i det också, i såna här folksägner och sånt. Det finns ju en slags vishet som man kan ta till sig och applicera på nutiden och sådär, så att det är ju jättespännande. Jag ser verkligen fram emot det, att höra era historiereportage.
Mm.
Ja.
Jo, men jag tror det är viktigt med de historiereportagen också, för att vi måste återigen bli stolta över det området vi bor i. Vi är ju stolta Kungälvsbor, vi är stolta bohuslänningar, men det är många som inte är förankrade i sin hemort överhuvudtaget, och det tror jag är väldigt viktigt.
Vi har börjat med en ny grej i Radio Nordfront, och det är att vi har avsatt tid till varje nyhet. Och nu måste jag faktiskt bryta, men det var jätteroligt att ni kunde medverka, Fredrik, Elin och Peter.
Tack så mycket för att vi fick vara med.
Jag ska lyssna så fort jag kan på den här lokalkanalen. Jag är faktiskt nyfiken på riktigt.
Ja, det är bra.
Vi kör Varduna Reido. Varduna med låten Reido. Här kommer den.
Svarte skyar jag ringer, länden lockar jag en dröm, ber du mig
Då är vi tillbaks. Och vi har med oss Mikael som Säkerhetspolisen nyligen har försökt rekrytera. Välkommen.
Hej, tack.
Ja, och jag såg att du la upp på sociala medier hur du satt och hade ett samtal med Säkerhetspolisen. Alltså du satt och talade i telefon och så filmade du dig själv och sådär. Och jag tänker, jag har skrivit här att du har varit intresserad av politik ganska många år. Du har lite vänsterbakgrund. Du var lite intresserad av syndikalism, eller vad sa du för något?
Ja, lite olika. Så jag läste lite Marx och så, jag var väl lite inspirerad av min bror. Så han är väl typ kommunist, så han är lite besviken på mig. Men,
ja.
Men ja, det var väl lite sådär. Och, fast Marx hade ju en ganska bra analys om kapitalismen. Liksom, och jag har ju alltid varit... Men jag har varit ganska mycket sökare så här och liksom... Sökare, sanningssökare. Jag blev rödpillad, som man säger, ganska sent ändå. Det var 2014. Alltså det är en liten rolig historia. Jag vet inte, ni kanske kommer bli lite chockade. Men det var faktiskt en tjej som jag träffade som var mulatt. Och hon var väldigt där intresserad av historia. Svensk historia, så. Hon hade Mein Kampf på bordet hemma. Hon hade en bild på Hitler och sådär. Så jag undrade liksom så här, vad är det här? För jag var ju som alla andra, hade hört liksom att det här är inte bra. Liksom. Men hon liksom, då blev lite så intresserad och började söka lite själv. Liksom, och fick upp ögonen för att det liksom är inte riktigt som man har fått lärt sig i skolan och så. Oh. Så var själva nationella uppvaknandet, så att säga. Men annars har jag inte varit aktiv eller något sånt där.
Nej, det var 2014 som du fick upp ögonen för motståndsrörelsen. Eller var det på scen? Det var då, 2014.
Precis.
Ja.
Och då började jag kolla liksom på allt som fanns liksom.
Och du har varit på demonstrationer också som vi har arrangerat.
Ja, jag var på den första i Ludvika. Första maj där.
Menar du Borlänge?
Nu i år?
Ja, Borlänge, förlåt.
Borlänge, just det.
Precis. Mm. Där var jag. Sen var jag i Stockholm.
Ja, just det. Jo, för jag minns, jag har dig på Facebook och jag vet att du har ju stöttat Radio Nordfront ekonomiskt några gånger också. Så det var ju jätteintressant när jag såg då att Säkerhetspolisen var i full gång med att försöka, alltså de försökte ju antagligen då rekrytera till att bli informatör. Mm. Med att de verkar ge sig på personer i periferin. För de vet att aktiva medlemmar är oftast för fanatiska, att de det är liksom inte lönt. Så att det såg vi ju där i Gotland också. Att den här, han som inte var öppen, att han hade kontaktats av Säkerhetspolisen. Han rörde sig också i periferin. Och sen såg vi också en person, Kristoffer Pedersen, som också, han kontaktade också Radio Nordfront och berättade om att Säkerhetspolisen hade försökt rekrytera honom. Men du kanske kan berätta hur det gick till och när de först tog kontakt med dig.
Mm, det var inte så länge sedan. Det var väl några veckor sedan eller förra månaden. Slutet där. Jag var på väg till jobbet. Just den dagen var en väldigt ovanlig tid. Jag åkte till jobbet. Men de hittade mig tydligen ändå. Enligt dem så hade det varit en slump att de hade bara åkt mot mig och sett min bil. Men det vet man inte riktigt. Men körde de efter mig upp till mitt jobb där jag stannade, och då kom en kvinnlig polis ut. Eller där var ju en omärkt bil och sådär. Så att en kvinna kom ut och sa att de ville prata med mig för att jag hade kört för fort. Sen när jag kom in i bilen så sitter det en manlig polis där som i baksätet då, som skakar hand med mig och säger att han heter Tommy. Alla heter Tommy, där kanske. Så sa han att ja, han började också säga om du körde lite fort, men du kanske var stressad och så. Jag bara, ja. Men det är inte det vi vill prata om. Vi vill prata om något annat. Han sa inte direkt vad det var, utan han ville liksom att jag skulle typ bli lite orolig. Så, så jag sa så här, okej. Okay. Då sa han så här, ja men du vet det här höger och vänster våld och sådär. Okej. Okay. Nej, för vi har sett dig på en demonstration med NMR. Okej. Okay. Fortfarande liksom så här, vad har jag gjort för fel? Liksom. Och då lägger de fram det som att de är lite oroliga över att det kan bli våldsamt. Och att det kan bli våldsamt mot mig från ja, antifascistiskt håll, avför oss.
Det var ju snällt att säga att de brydde sig i dig.
Ja, precis, precis. Ja, jag sa det liksom. Ja, men det löser sig. Eller liksom det får bli som det blir. Det är... Jag har hund så att de kan ju liksom försöka oss. Så, men sen sa de liksom så här, ja men vi är väldigt intresserade av att prata med hur du tänker och hur du liksom ja, hur du tänker så här om politik och sådär. Så att jag sa alltså som jag tycker det var lite intressant att diskutera med dem, för att det är liksom en ganska absurd sak att säkerhetspolisen vill hålla koll på mig. Men så jag pratade lite, berättade så här och sen så, och jag sa ju också att jag förstår ju liksom ert arbetssätt. Så att redan från början så kommer det bli lite svårt med liksom, alltså jag vet ju att ni vill ju, ert jobb är ju liksom att skydda liksom ordningen, staten och sådär från olika uppror och sådär. Men de hävdade då att det handlade inte om politik, utan de ville ta hand om kriminella element som fanns enligt dem. Där de sa så här att ledningen i motståndsrörelsen kanske inte riktigt vet om det här. Men att det finns medlemmar som håller på med en droghandel och så vidare med delvis förortsmänniskor. Och de la fram det som att det är väl lika bra då att... För jag sa att jo, men alltså det är ju, alltså oavsett vad man tycker så är det ju liksom politik och det är ett politiskt parti och då får man väl diskutera politik liksom, det är inte olagligt. Och då sa han, nej men det får man göra, absolut. Man får ha vilka politiska åsikter som helst. I viss...
Jo, tjena. Ja.
Ja, precis, i viss mån. Men att det var just det här kriminella som han bara var ute efter. Eller han la fram det så i alla fall. Men jag sa så här, ja, jo, men det är jättebra. Det är lycka till liksom, med det. Men jag tror ändå inte riktigt att det är... alltså, de har ju... Det blir konstigt för att ni har ju ett jobb som går alltså, ja, för att försvara en ordning som människor vill ändra. Liksom. Så det kommer ju aldrig bli något samarbete så. När han försökte skaka bort det och säga liksom så här, nej men vi gör ju bara vårt jobb, vi bryr oss inte om politik och så vidare.
Exakt det du säger var samma sak som de sa till Christoffer Pedersen. Att det är liksom okej att motståndsrörelsen får ha sina åsikter, men det är de kriminella i motståndsrörelsen vi vill åt, det är de som går runt med knivar. Och sådär, så att det här verkar vara deras standardrepertoar som
de gör. Och sen vill jag säga, Säpo-polisen hade ju rätt i en enda sak i hela det där. Det är att ledningen känner inte till några som går och säljer knark i förorterna. Eller anabola eller vad det nu skulle vara. Och om det nu skulle finnas någon sådana så kommer de bli omedelbart uteslutna om något sånt skulle uppdagas. Så att, men det där är ju bara struntprat. Och dessutom kan man ju ifrågasätta om de känner till det. Varför griper de inte de människorna? Det är väl ändå olagligt att sälja droger.
Det är klart att om de hade känt till något sånt, då hade de ju inte tveka liksom att slå till på det och göra en stor skandal av det. Det är ju helt bizarrt påstående att de skulle gå runt och hålla på sånt. Det är ju helt sjukt. Men det man måste tänka på det är att säkerhetspolisen är ju inte som en vanlig polis. De använder ju olika bedrägliga metoder, alltså desinformation och manipulation för att få sin vilja igenom. Om de vill rekrytera en källa till sig själv, ja, men då manipulerar de ju den för att kanske försöka få den att känna att ja, men vi är din vän och skapa så här agg mot målet, vilket då är Nordiska motståndsrörelsen, att du då ska känna, men vad fan är det här, håller de på att sälja droger med en massa typ så invandrare i förorten, ja, men det här gillar ju inte jag, så att de försöker liksom plantera tankar i ditt huvud för att manipulera dig, alltså de skyr ju inga medel, de kan ju göra vad som helst för att få sin vilja fram, annars skulle de inte vara en effektiv underrättelsetjänst, så att säga.
Nej, precis. Och den här Tommy som jag pratade med, det var liksom det känns ju konstigt, för att emellanåt så var han liksom, verkade han lite så här ärlig, men sen var jag tvungen att syna honom på hans liksom försök, varje gång han försökte någonting. Och då blev han ju så här, du verkar ju så här, du verkar ju lite skarp så där. Ja, men lite så där liksom. Så att det blir så konstigt att prata med en människa som försöker liksom försöker manipulera en liksom.
Om de är slipade på det.
Men det är väl därför som ni säger också att man kanske inte bör, om man inte riktigt har koll på såna här saker, så kanske man inte ska prata med dem, för då kanske man blir liksom påverkad på olika sätt.
Ja.
Det kan ju vara så att de skaffar hållhaka, liksom, att man sitter där på en bjudlunch med dem. Och sen så kanske de bara det blir en hållhaka i sig. Om man inte har berättat det för nationella och varit ärlig, då kan ju det användas som i utpressningssyfte. Liksom, vad fan, ifall, låt säga att man tar fotografier när du sitter med en från säkerhetspolisen. Det är så de jobbar. Man får tänka också på att de jobbar även via proxys, så som antifa.se. Där var det ju Martin Fredriksson som under många herrans år fick information som slussades alltså från säkerhetspolisen till det som heter AFA-dokumentation, som då publiceras för att stigmatisera nationella och att folk skulle vara rädda för AFA, så att de inte skulle våga ansluta sig till kampen och sådär.
Det är mycket tydligt på att Säpo även inblandade och stänga våra bankkonton, att de har liksom kontaktat bankerna. Så att de pysslar med riktigt fula grejer.
Jo, och sen man har ju till och med hört att de har erbjudit så här, ja men du kan få veta, alltså att de erbjuder nationella information om rödingar till exempel, i utbyte mot information. Men då ska man ju tänka på att Säpo, de läcker ju aldrig någonting om det inte ligger i deras intresse. Det kan ju ligga i deras intresse att plantera en viss information och så, eller desinformation och så vidare. De gör ju aldrig någonting utan att det ligger i deras intresse. De skulle ju aldrig läcka information som var vikt och värde och som verkligen hade någon slags betydelse om det inte tjänade deras syften. Så det går inte att vinna över dem. Alltså det finns ingen mening överhuvudtaget egentligen att prata med dem. Därför att alla ord du säger, det är sånt som de kommer att använda emot dig och så. De är experter på sånt.
Men jag kände så här att jag har liksom ingenting att dölja så där, så att jag tycker det var lite intressant liksom att bara prata med polisen. Och jag vet inte, jag skojade lite med dem så här och drev lite liksom. För att de sa så här, vi ber om ursäkt för om vi har ställt till det för dig. För att det var ju mina kollegor och så där som såg ju då att de pratade med mig. Men jag känner så här, nej men alltså vi kan vara öppet med det här, för att det är liksom inget farligt, det är inga konstigheter som vi håller på med. Utan var öppna istället liksom. Men då var det ju såklart inte intressant längre.
Nej, du la ju upp en film på Facebook när du satt, alltså du filmade dig själv när du satt och samtalade med den här säkerhetspolisen. Så du sa att de blev arga då på något sätt. Vad var det som hände?
Nej, han blev inte arg, men de blev lite besvikna tror jag när jag sa. För att de frågade sig, men hur har andra fått reda på att vi har pratat med dig? Då sa jag liksom, nej, jag pratar med alla i princip om det.
Är han med på bild också, eller?
Nej. Och... Ja, nej, det var så. Han sa liksom att... Han sa så här, ja men hör av dig. Så jag sa, ja, annars hör väl ni av dig. Då sa han så här, ja det kanske vi får... Kanske vi kommer göra liksom. Om vi får... Om vi känner att vi behöver det eller vill det liksom. Men jag tror att de förstår att jag har ju liksom ingen information sådär, så att, ja.
Nej, men det de är ute efter, det är ju inte bara information, det är ju även att du kan samarbeta med dem så här. Och det är alltid sådär, det är för din säkerhet och vi kan väl hålla lite kontakt, och till slut kommer det här med att vad tror du dina kom ska tycka om att vi har träffats flera gånger, och du vet sådär.
Använder de det som utpressning?
Ja. Sen är man fast.
Ja, precis. För det var mycket så här, eftersom vi vill prata med de goda krafterna. Jag var de goda krafterna. Liksom. Så ja, vi vill liksom diskutera så att det kommer överens. Då sa jag ju så här, men hur skulle ett sånt samarbete se ut? Liksom, det, är ju,
ja.
det funkar inte. Ja, han sa liksom, nej men vi vill bara prata så vi känner varandra. Liksom.
Vad kul.
Ja.
Men... fråga 1, fick du fortkörningsböter?
Nej,
det var ju lustigt att de inte gjorde det när du inte var samarbetsvillig. Men och sen fråga 2, är det något annat som händer i ditt liv för närvarande? Du kanske inte vill ta upp det, men de är ju bra på att om de har telefonavlyssning, då är det ju bra på om något känsligt händer i ditt liv, då slår de liksom till så att de kan liksom vara lite beredda på, ja, du vet, att ta en människa i något känsligt läge för att verkligen få maximal utdelning.
Nej, inte vad jag kan känna sådär.
Nej.
Så jag vet faktiskt inte varför. Jag frågade också vad är urvalet på vilka personer. Men då sa han ju det att det är liksom människor som inte har liksom brottsregister och inte, ja, men som ni sa är liksom periferin.
Ja.
Så det var han ju ärlig om liksom.
Och jag kan tipsa sig på att jag har faktiskt inget brottsregister jag heller. Så.
Men sen är det inte säkert att han var ärlig med det
heller.
Det handlar
om cash, kan jag säga.
Alltså, det är det som är grejen. Att det är inte säkert, alltså, de kan ju i princip kontakta vem som helst. Det är inte säkert att han var ärlig så.
Nej, men de är alltid oärliga. Men de kan inte säga sitt eget namn ens. Liksom. De är alltid så här, bara ett förnamn och sådär. Så att...
Tommy.
Ja, det var någon Niklas tidigare och sådär. Så att det där är, de är genfalskt. Men du gjorde ju på rätt sätt som i alla fall var öppen med det sen då. Så att...
Så jag sa det så här, men jag tror inte att du heter Tommy. Och då sa han så här, jo. Mm. Sen var det tyst och sen bara, kanske.
Nej, men. Vad skumt.
Han verkar... Verkar ha lite svårt.
Fick du några kontaktuppgifter till honom då?
Nej, bara telefonnummer.
Ja.
Ja, det var telefonnummer.
Kan du smsa Tom och säga, nu pratar jag om dig i radio också.
Ja, vill du vara med?
Mm. De erbjöd dig en chans att vara med och förklara lite mer om den goda sidan.
Mm. Det var ganska...
Men jag tycker det är jättebra att du var med på att vara med i Radio Nordfront, för ju fler som gör så här, så alltså man får ju bort den här oron som kanske vissa känner, att ska jag berätta om att jag blivit kontaktad av säkerhetspolisen, då kanske jag får massa problem och sånt där. Så att ju fler som kontaktar motståndsrörelsen och berättar om sina upplevelser så att vi kan föra ut det till allmänheten, desto svårare kommer det bli för säkerhetspolisen att rekrytera informatörer inom till exempel motståndsrörelsen eller andra rörelser då. Som i fallet med motståndsrörelsen så är vi ett lagligt registrerat parti som trots detta säkerhetspolisen har sin ständiga udd emot. Så det, jag tyckte det var jättebra att du ville medverka.
Ja, absolut.
Ja. Oh.
Tack för att jag fick vara med. Det var lite intressant hela grejen.
Och du får gå och ha lite diskussioner med din brorsa så att han kommer på bättre tankar.
Det där filmklippet, det kommer inte upp igen, eller?
Nej, alltså det var inte så.
Det var inte så mycket.
Man hörde bara mig liksom.
Ah, ja, okej.
Okay. Och med en kul grej.
Jag måste bara berätta en sjuk grej en gång Säpo, hur de agerar mot oss. Ni minns ju kanske att jag intervjuade Hanna Wig en gång i tiden angående det här att hon hade fått sitt hem vandaliserat. Och jag ställde förundersökningen i det där fallet när det gick till åtal. Och där står det alltså att direkt efter jag hade pratat med henne, då blev hon kontaktad av Säpo. Där står att de kontaktade henne med anledning av att de fått ett samtal från Nordiska motståndsrörelsen. Så liksom att jag som journalist intervjuar henne, det gör alltså att Säpo kontaktar henne och ställer frågor om det.
Otroligt.
Ja. Så agerar de liksom mot ett lagligt parti, mot en grundlagsskyddad tidning och så vidare. Det är ganska uppseendeväckande.
Men ni fick ju bra kontakt där. Ni pratade inte mer alltså.
Nej, det var länge sedan vi hördes nu. Jag kanske får ta och slå en pling. Jag har ju varit som bra kompisar, tycker jag.
Precis.
Ja.
Ja, okej. Men Öberg, har du någon fråga till Mikael innan vi avtackar honom?
Nej, ingen till fråga. Jag har frågat frågor. Men det var bra agerat i alla fall. Och gör gärna så om de gör så igen. Och sen en fråga kan jag ställa. När går du med i motståndsrörelsen på riktigt?
Alltså, jag delar inte alla åsikter med er, så det är lite svårt kanske.
Ja.
Men jag tycker att ni tar upp frågor som är viktiga liksom, som ingen annan gör. Så.
Det är bra.
Så att det är
bra. Ja, det är bara en tidsfråga, säger jag.
Ni behövs sådär.
Ja.
Tack så mycket, Mikael.
Ja.
För att du ville medverka. Så vi kör en Triskelon. Eller när vi kör LSR, Ride the Tiger. Här kommer den låten. Så, det var min önskelåt där. Och vi ska ge oss på det här att inom Lygenpress så har det blivit en markant ökning utav så kallat förintelsebluferi de senaste åren. Och du har använt något sökverktyg där man kan leta igenom som en mediedatabas, Holmqvist. Så du kan ju berätta om dina upptäckter.
Ja, precis. Det är alltså Kungliga biblioteket som är Sveriges nationalmuseum. De har allt som har tryckts i Sverige sedan, jag vet inte, 1800-talet eller något sånt där samlar de på. Även både elektroniskt och alltså sånt som släpps elektroniskt, men även tryckta tidningar, böcker och allt. Och då har de digitaliserat all media då och gjort en databas på en hemsida som heter så mycket som tidningar.kb.se. Och där kan man då söka efter olika men nyckelord eller ord och se hur frekvent de har förekommit år för år i alla svenska tidningar, så att säga. Och det som är intressant är ju då, om vi tar det här med den så kallade förintelsen, som det ju tjatas enormt mycket om. Och vi vet ju alla här att det är en bluff, en lögn som har skapats för att upprätthålla en sionistisk världsordning och för att få vita människor att i princip gå med på att folkmördas av skuld. Och även då för att motivera diverse krigsbrott som segrarna i andra världskriget begick och så. Men i vilket fall som helst så pratar man ju om det här, och jag vet senast i regeringsförklaringen förra året så pratade ju Stefan Löfven om att det är ett problem att det här minnet om förintelsen håller på att försvinna. Och han menar att det är därför då men nationalsocialismen har blivit populär och att nordiska motståndsrörelsen går framåt och så vidare och så vidare. Och då kan man ju se då om det här verkligen stämmer. Om man söker på förintelsen där, under strax efter kriget då, när man då ska ha avslöjat det här enorma folkmordet, då borde det ju ha nämnts väldigt mycket. Men det man kan säga att 1946, alltså året efter, så nämns det 45 gånger i svensk media. Och då kan man tänka, men begreppet kanske inte var etablerat då och så vidare, men det användes ju. Och det nämndes bara 45 gånger i svensk media under det året. Och det stiger inte heller de närmaste åren, utan det är 30-40 gånger per år. 1979 då ser man en kraftig ökning, och då nämns förintelsen 661 gånger. Och det sen minskar igen och överträffas inte förrän 1998, då det används 809 gånger. Och det skriver jag i en artikel om det här, att det kanske kan förklaras med att det var ju en medial hets i slutet av 90-talet som kulminerade med den här stora uthängningen. Det var väl 62 personer som hängdes ut, både nationella och medlemmar i vissa MC-klubbar och så, som de menar, de här personerna vill störta demokratin. Jag tror, det var väl alla tidningar, eller vilka tidningar var det? Du Per Öberg minns kanske, du var kanske med där till och med. Per Öberg?
Nej, jag var för gammal för att vara med om förintelsen.
Ja, men nej, den här stora uthängningen.
Ja, nej, jag var faktiskt inte med där. Men var det inte 2001 eller något sånt där? Eller, nej, 97 var det väl?
99
var det? Ja. Okej. Okay. Nej, jag var faktiskt inte med där.
Men det var väl alla tidningar som körde det där typ?
Ja. Alltså,
eller flera i alla fall. Det är en Aftonbladet och sådär.
Jo, de gick ihop och körde.
Jag kommer ihåg den med alla de där artiklarna. Det var riktigt stort då ju. Så att, jag får mig att på sommaren var det inte det som de släppte det.
Det kanske det var. Det var ju i alla fall i samband med Alexander. Och
30 november 1999.
Det var inte alls sommar.
Ja, just det.
Det var chefredaktörer från
symboliskt datum.
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet. Alla chefredaktörerna där.
Fyra, precis.
Vi böjer oss aldrig för hoten från nazismen.
Men i vilket fall som helst, det kan förklara att i åren där så var det en liten ökning av hets som förintelsen, så att säga. Men sen efter millennieskiftet då sjönk det något igen. Men då 2013 då ökade det drastiskt. Då nämndes det 1563 gånger, vilket kan jämföras med 495 året innan, så att det är tre gånger så mycket börjar man prata om förintelsen 2013. Och sen då, då är det liksom en explosionsartad ökning som kulminerar 2015. Då det nämns nästan 10 000 gånger. Så det är liksom, det visade är ju att även om de som förespråkar den här judiska myten om förintelsen, så även om de påstår att det här håller på att falla i glömska och så det aldrig någonsin pratas om så mycket som nu. Om ni tänker bara året efter andra världskriget slutade, när man då skulle ha avslöjat det här, då nämns det 45 gånger. Men år 2015 så nämns det nästan 10 000 gånger. Alltså det är ju en enorm ökning. Och det visar ju verkligen vilket viktigt propagandaverktyg just förintelsen är för våra fiender. Och hur viktigt det är därmed att avslöja bluffen. Men det visar ju en annan sak också. Det visar ju att nationalsocialismen är en het fråga. För jag kollar också på hur ofta ordet nazism nämndes. Och man ser en liknande ökning där. 2014 nämndes det 2787 gånger. Och när ordet användes mest under tiden då under Tredje riket, det var 1933 då Adolf Hitler utsågs till rikskansler över Tyska riket. Då användes ordet 161 gånger. Man ser en liknande sak med nationalsocialism. Där nämns ordet ungefär lika mycket. Eller det nämns lika ofta 1933 som 2017 ungefär. Så nationalsocialismen är... Om man lägger ihop både nazism och nationalsocialism, så är nationalsocialismen betydligt mer relevant och betydligt mer omskrivningar i svensk media idag än vad det var 1933 när Hitler tog makten. Och det är ju faktiskt ändå ett gott betyg. Det betyder ju att vi har rönt framgångar, va? Och att vi är relevanta. Även om det förstås är bara massa hets och grejer, så är det så är nationalsocialisten på frammarsch, helt klart.
Ja, man ser ju alla såna här tidskrifter och sånt där också, historiska tidskrifter. Det är nästan alltid Adolf Hitler på framsidan och sådär. Mm. Men alltså det här, om du jämför med när han tog makten, hur många medier fanns det då? Liksom, hur mycket? Det måste ju varit mindre spridning av medier då än vad det är idag, eller?
Jo, men alltså de här räknar ju... Det fanns kanske mindre tidningar, antal tidningar, det vet jag faktiskt inte. Men de här räknar ju inte liksom, de räknar bara för varje tidning, varje nummer, om det här ordet har nämnts i, alltså hur många gånger har det nämnts i tryckt material, alltså i tidningar som är tryckta det och det året.
Ja, tryckt, det är bara så, tryckta, inte på internet alltså.
Jo, alltså när internet kom då räknar de ju internet också. Men det är liksom i tidningar. Jag tror att de kanske räknar med såna här historietidningar också, vilket kan förklara lite grann av ökningen, eftersom att, som du säger, de skriver om det var och annat nummer. Men det förklarar ju ändå inte, speciellt inte när det gäller just förintelsen, hur det kan gå från 40 omnämningar 1946 till nästan 10 000 år 2015.
Nej, det är helt sjukt, för jag menar, det borde ju vara mer nämningar ju närmare händelsen det var, om man säger så. Alltså, ja, när det precis har hänt och de precis har förlorat kriget och man ska verkligen förklara hur hemskt det var, vad hemska saker de gjorde, då borde det varit som störst. Och sen, precis som vilket mordfall som helst eller någon stor händelse, så liksom tynar det bort lite med tiden. Men här är det ju precis tvärtom, och där kan man ju bevisa att det då finns en agenda med det här.
Ja, men visst. Och jag vet, jag har hört det, jag har inte studerat så där jättemycket om det, men att just förintelsen började inte användas som ett propagandaverktyg riktigt förrän på 70-talet. Det var då man började prata mycket mer om det. Och det ser man ju här också då, att 79 så ser man en plötslig ökning av användandet av ordet som kom som från ingenstans. Att myten om förintelsen har växt fram. Just efter kriget var det inte så mycket om det här. Utan det kom framförallt senare. Och det är väl, jag vet inte riktigt vad det beror på, men det tyder ju också på att det är mer ett propagandaverktyg än baserat på verkliga skeenden, så att säga. Att man har sett värdet i det på något sätt. Åtminstone i Sverige då.
Mm.
Men det är intressant. Jag är väl lite så här nyhetsnörd och förklarar jag själv. Men den här hemsidan, att man kan kika på liksom trender, vad skriver man om och sådär. Och trenden för nationalsocialismen, den pekar ju rakt uppåt när det gäller media. Det är oerhört populärt. Jag vet att jag kollar på Nordiska motståndsrörelsen. Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men man såg där bara från 2016 till 2017 en enorm ökning i antal gånger Nordiska motståndsrörelsen Nordfront nämndes. Och förra året var ju ett kanonår för oss. Vi fick jättemycket uppmärksamhet. Det var Almedalen, det var Falun, det var Göteborg och sådär. Det har vi ju tjänat på, helt klart. En annan intressant sak som jag noterar, det är ju att jag minns när jag gick med i organisationen, då var det jättevanligt att folk trodde att organisationen hette Nordfront. Det där har ju försvunnit lite grann. Alltså, förut då skrev vi tidningar ibland att Nordfront gjorde det och Nordfront gjorde det när de pratade om Nordiska motståndsrörelsen, men det har ju nästan försvunnit. Och det där berodde ju tidigare på att Nordfront var ett, kanske till och med ett starkare varumärke än vad Nordiska motståndsrörelsen var. Men media har ju skrivit, nu använt Nordiska motståndsrörelsen så pass mycket att det där har försvunnit. Nu vet alla att organisationen heter Nordiska motståndsrörelsen. Men det har ju vissa av våra fiender reagerat väldigt negativt på, bland han Oksanen. Och han menar att Nordiska motståndsrörelsen är för positivt begrepp, så vi ska inte använda oss av det. Och det är därför man har börjat använda NMR så mycket. Nazistiska NMR säger de ju ofta.
Jag tror han har rätt i det.
Han har rätt i det.
Och det är ett jättebra ord.
Det är därför vi aldrig använt NMR som förkortning. För vi vill ju alltså kanske att den här positiva, alltså organisationsnamnet är positivt. Det är det man vill att ska fastna i folks tankar, kanske snarare än NMR. NMR, det är ju som ett intetsägande begrepp. Så att säga. Ja, men det är intressant. Ja, det är, ja så. Kan vi säga att han är klurig kanske?
Ja.
Han är ju en Jedi-mästare, så det är kanske inte så förvånande.
Ja, var du klar där, Holmqvist?
Ja, det var jag.
Ja, vi ska se. Du hade egentligen 5 minuter till att disponera, men vi ger oss på nästa nyhet då. Och Försvarets forskningsinstitut FOI, de har publicerat en rapport om autonoma miljöer. Och det var du, Holmqvist, som skrev en artikel om det. Och en rolig sak var att vi har ju börjat ta emot donationer i rubel nu till Radio Nordfront. Och det fick vi faktiskt som ett tips från den här FOI-rapporten att de här autonoma miljöerna, det var någon där som hade samlat in pengar via en rysk sån här PayPal-variant som vi nu testar. Så det är tack för det, FOI, faktiskt. Så, men jag tänker, jag vet inte vem som vill ta det. Vill du ta det, Holmqvist, eller Tobias Lindberg? Hade du någonting att säga om den här rapporten?
Det är bättre att Simon har ju skrivit en lång och bra artikel där, så att det...
Ja, okej.
Okay. Jag kan ju börja och så fyller du in.
Det var en intressant sak om Expo som nämndes i rapporten, som Expo själva inte var så glada över, bland annat.
Alltså det är så, ja, precis, för att i den här rapporten då, där har de ju gjort en slags generalisering där de har definierat den autonoma miljön alltså vilka olika grupper det finns då. De tar allt från syndikalister till djurrättsaktivister, miljöaktivister och så vidare. Och det är ju kanske det vanliga man tänkt på. Men det de har också tagit med är Expo Research-gruppen. Och jag menar, vi vet ju de här kopplingarna som finns. De är ju väl dokumenterade. Det är ju inget snack om saken. Men från etablissemangets sida, från makthavarnas sida, så brukar man ju ofta försöka dölja de kopplingarna. Därför att Expo lyfts alltid fram som en seriös aktör som är experter och auktoriteter i frågor som rör den nationella rörelsen. Men i den här rapporten så tar man upp just Expo Research-gruppen som exempel på ja, men sådana som sysslar med just research, infiltration och kartläggning av politiska motståndare. Och mellan raderna antyder att Expos arbete är viktigt då för mer våldsbejakande, alltså de som, ja, men maskeras och är mot demonstranter och liksom hänger ut nationella och sådär. Och jag tror aldrig att jag har sett det tidigare, att man har från makthavarnas sida kategorisera Expo som så. Och Expo tyckte inte heller om det, utan de gick ut och högg tillbaka och sådär. Och Daniel Pohl, han skrev ju att stiftelsen Expo är en antirasistisk, partipolitiskt obunden stiftelse. Vi driver journalistik utifrån journalistikens etiska riktlinjer. Vi vilar på den liberala demokratins ideal och har ett tvärvetenskapligt och tvärpolitiskt perspektiv. Och så påstår han att de har flera gånger då tagit avstånd, markerat mot det våld som drabbat representanter för radikal-nationalistiska grupper. Men det är ju intressant. Vad säger du, Tobias?
Ja, jag reagerade ju också på det, det var faktiskt så jag hittade själva rapporten, att jag såg Expos att de beklagades över det här. Men jag har inte sett det nämnas förut, och speciellt av en sån här grupp som FOI, så det är överraskande. Ja. Sen vet jag inte hur mycket det ligger i det här, om de bara lyft upp en artikel där de har liksom gått ut och sagt ifrån då, angående våld mot Sverigedemokraterna, om det är liksom något de har lagt upp lite så här pliktskyldigt och sen har de något att hänvisa till efter det, eller om det verkligen gör de det konsekvent. Expo.
Inte konsekvent i alla fall. Det kan ju vara som du säger, att de har gjort det någon gång. Det tvivlar jag inte en sekund på.
De hänvisar ju till en artikel i vanliga pressen liksom, där de klagade över att de hade angripit någon sverigedemokrat i hans hem och sånt. Ja.
Ja, just det. Ja, alltså det i sådana fall är det ju extremt sparsamt, men alltså Expo, de är ju inte, de arbetar ju inte med våld, alltså de har ju, de är ju finrummen, de spelar ju lite grann på en annan nivå, men det är ju inte det som är poängen. Poängen är inte om de stöttar våld eller inte offentligt, utan det är ju liksom att de tjänar samma syfte, alltså de har samma just den här antifascismen, eller vad det kallas, det är någonting man delar, och de personerna som jobbar på Expo, de kommer ju från de här miljöerna. Det har man ju sett gång på gång, så det är ju samma sak egentligen, det är bara det att man har olika arbetsmetoder.
De som startade det var ju väl med
några. Ja, de har ju en historia av våld. Tobias Hübinette.
Ja, precis, ja.
Ja, han var ju misstänkt för mord till och med av nationella, ja. så att de har ju definitivt en våldsam bakgrund, och sen har de bara, när Aschberg kom och viftade med sina pengar och vilka det nu var, så sa väl han åt dem att ni får lägga av med det där.
Och så hörs här istället. Han är också bakom där, tror jag. Men det är han författaren är med också.
Han höll ju i det då när han var med.
Stig Larsson.
Stig Larsson, ja.
Jag har skrivit en jätteintressant artikel som jag sitter och kollar på nu. Där vi avslöjade, det var 2014 i maj, alltså för 4 år sedan, så avslöjade vi här i Expos hemliga högkvarter. Avslöjade vi då Expos hemliga högkvarter. Och jag skrev här under rubriken Expos arbetsmetoder. En stor del av den rädsla som många svenskar känner för att uttrycka sina åsikter är ett direkt resultat av Expos trakasserier av oliktänkande. Något som gjort underrättelsetjänsten mer och mer folkligt hatad på senare år. Expos verksamhet har starkt underminerat den åsikts- och yttrandefrihet som svenska medborgare har grundlagsskyddad rätt till. Under de senaste åren har Expo gjort sig känd för följande. Förföljelse av politiskt oliktänkande i syfte att få dem avskedade från arbetsplatser och förtroendeuppdrag, något som Expo oftast lyckas med. De var mer offensiva då för några år sedan. Sen har de föredrag som svartmålar svenskvänliga politiska rörelser inför skolelever, det vill säga politisk manipulation utav ideologiskt formbara ungdomar. Systematiska trakasserier av alternativmedias annonsörer i syfte att beröva alternativmedia ekonomiska intäkter. Utbildning av sjuklöverpolitiker i hur de bäst motverkar svenskvänliga åsikter. Och att agera expertkommentatorer åt gammelmedia, en roll som det nyttjar för att svartmåla svenskvänliga rörelser. Och i den här artikeln så Det finns säkert ett flödesschema mellan de här olika AFA-dokumentation, Säpo, Expo och sånt där. Vi har med lite ett citat här som blev ganska uppmärksammat från 2011. Då var det en medarbetare på Expo som heter Magnus Manhammar. Och det var ett radioprogram från Sveriges Radio som han sa då, citat: både Säpo och polisen frågar oftast oss om hur det ser ut. Det är inte vi som får information av dem, utan tvärtom. Allt sedan Stig Larssons tid har vi haft ett nära samarbete med polis och säkerhetspolis. Och de har alltid haft öppna dörrar att ringa oss, slutcitat. Så det är ganska intressant. Det är nästan så att Säpo borde vara med i FOIs rapport om deras arbete faktiskt.
Ja. Men jag tänkte på det också. Expo, de arbetar ju så här. De har ju ett åsiktsregister, ett gigantiskt åsiktsregister där de så fort de upptäcker en person som kanske har invandringskritiska åsikter eller någonting, hur oskyldigt den må vara, så hamnar man ju i det där registret. Ja. Och de senaste åren har ju Expo själva inte varit så här flitiga på att hänga ut folk. Men det här registret funkar ju så att när en tidning, en lokaltidning eller vad som helst, vill hänga ut någon, ja, då ringde de till Expo och frågade: vad vet ni om den här personen? Och han var på det forumet mellan de åren och han gjorde det och det och det. Så de har ju liksom samlat det här. Åsiktsregister, det är ju olagligt i Sverige. Men de kan komma undan med det genom att de har ett utgivningsbevis och hävda att det är journalistiskt syfte. Men att de har ett åsiktsregister, det råder ju ingen tvekan om. Till exempel den senaste årsrapporten, då sa de att si och så många procent av Nordiska motståndsrörelsens nyrekryter har vi inte sett tidigare i de här kretsarna. Det är alltså sådana som inte tidigare funnits i deras register, så att säga. Så att det är ju helt vansinnigt det Expo sysslar med egentligen.
Det var ju när efter 1 maj så hyrde ju motståndsrörelsen Saxdalen Folkets hus. Och då skrev ju någon mittmediapublikation om det där. Och då fick de ju information av Expo gällande vem som hyrde Folkets hus, om den personen. Så att då ringde media, precis som du sa Holmqvist, till Expo. Fick information att det var en kvinna då som hade varit med på lite aktiviteter för motståndsrörelsen. Så att det är ju ett åsiktsregister, absolut.
Och mig twittrade ju Lehmann om liksom, och redogjorde ungefär för min politiska utveckling från att jag var vänster till idag. Så det hade han full koll på också. Så att de har verkligen, om alla verkar som.
Jo, alltså de lär ju ha någon slags databas där de bara liksom söker på namn och så har de men samla information och sådär.
Men det var allt var offentligt. Det var ju liksom ingenting så här, men de samlar det ändå. Det var liksom
det gör de.
Det är inget jag har hållit hemligt liksom eller någonting, men man märker ändå att de sköter sitt jobb på det sättet.
Ja, väl, de får alltså heltidslöner för det här, att sitta och leta upp sådana som oss och jaga oss och sådär. Så att det finns ju någon som skjuter till pengar för det här, och det är typiskt att, för det här får inte myndigheter ägna sig åt och jobba på det här sättet, men det är typiskt att flytta dem över det till de här frivilliga organisationerna. Ja, precis ja. Och Säpo samarbetar med dem, och de får göra skitgörat som Säpo inte kan stå för offentligt, men de får liksom, de får pusselbitar av Säpo, så att det är helt horribelt.
Sen gör de ju en annan sak också, det här angående det här med finrummen. Jag menar, och de får ju tillgång till media och allting, och där smutskastar ju de alla rörelser de inte gillar. Och genom att de är smutskastade, då accepterar ju sen människor när till exempel andra grupper då, som AFA och sådana kanske tar till våld då mot en person som är med i den. Då blir, visst, folk kanske inte tycker det var rätt, men de kanske inte ställer sig upp och protesterar på samma sätt som om Expo inte hade gjort det här förarbetet och smutskastat. De gör ju en jätteviktig, det hade ju liksom, de sopar banan för de här andra grupperna.
Och det är ju helt absurt att Expo gång på gång får liksom agera experter på till exempel Nordiska motståndsrörelsen och sitta och förklara vad vi tycker och vad vi gör och sånt. Det är ungefär som att vi skulle, eller att de skulle bjuda in Per Öber som en expert på Mona Sahlin till exempel.
Det tror jag är mer rättvist.
Ja, förmodligen. Ja, men det är ju för att du är en mer ärlig människa. Men alltså, det är ju ändå en absurd tanke att sossar skulle sitta och prata om vad Moderaterna vill göra med sin valkampanj eller någonting. För att, jag menar, det är ju våra ideologiska motståndare. Och hur rimligt är det att de ska framställa som objektiva auktoriteter rörande oss. Det är ju, ja, det är så bisarrt det kan bli. Speciellt när de ju faktiskt har kopplingar till våldsvänstern och sånt där. Hur mycket de än försöker dölja det så är det ju så. Det vet ju alla. Nu har det ju till och med hamnat i den här rapporten, men det är ju ändå liksom en dåligt bevarad hemlighet, måste man ju säga. Och det är en sak som jag reagerar på också. De har ju faktiskt en hel del med han Bajskim och hans blogg Aktuellt Fokus. Där ja, de tar upp han som han ska, alltså han står ju för egentligen den enda alternativmedien som är på den autonoma rörelsens sida. Resten är ju i princip invandringskritiska och sånt. Men hans sida agerar ju lite som en alternativ media och så. Det som stod dock, det var ju om man jämför med annan alternativ media, hur lite som faktiskt publiceras. Det står av det 685, nej nu läser jag fel citat där. Under perioden 1 mars 2018 till 12 april 2018 publicerade Aktuellt Fokus ett 60-tal artiklar, medan Nordfront publicerade ungefär 600 artiklar och Samhällsnytt 370 artiklar. Aktuellt Fokus är således en i sammanhanget liten nyhetssida när det gäller publicering av redaktionellt material. Men grejen är den också att våldsvänstern, de behöver ju ingen alternativ media, för att de har ju vanliga media på sig. Eller alltså på sin sida. Så det är ju därför det aldrig funnits en marknad för den typen av... Alltså det finns kanske då en marknad för den här lilla sajten Aktuellt Fokus. Men i övrigt så finns det nog inget större intresse av det, eftersom att de redan har stödet, så att säga. Men han går i alla fall också i så här frenetiskt försvar av Expo och upprör sig över att Expo beskrivs som en del av den här miljön. Och det är ju också ganska intressant varför det är så viktigt av dessa att hålla Expo utanför. Men det är ju just för att de vet att Expos arbete i tv-sofforna och i liksom lögnpressens finrum, det får inte på något sätt riskeras. Nej. Därför att då förlorar man en viktig propagandaaktör som ja, men som du sa, Tobias, förbered lite, bana vägen för annan verksamhet. Så att han ägnar ju en hel artikel till det. Han skriver lite grann om att han är upprörd över att Aktuellt Fokus hamnade där. Men det är ju inte så konstigt, eftersom att han agerar som någon slags språkrör för våldsvänstern. Men han blir ju mycket mer upprörd över att Expo hamnade där. Vilket är ganska intressant. Så att ja.
Det är väldigt, just det där är ju väldigt avslöjande, tycker jag. Det var intressant att vi hittade den artikeln då.
En annan intressant sak med den här rapporten som jag tyckte, det är ju kanske ganska kul grej, det är att de skriver så här: enligt tidigare forskning finns det indikationer på att rörelser med en mer radikal framtoning, alltså vänsterrörelsen då, attrahera deltagare som är något yngre och resursstarkare, det vill säga har en i genomsnitt något högre klassbakgrund än genomsnittet av befolkningen. Så de konstaterar också att det är mycket så överklassungar i de här kretsarna.
Ja, det har vi också alltid sagt hela tiden.
Ja, men precis. Så att det är också, ja, det är ju intressant. Ytterligare en sak som jag noterade, det var ju det här att enligt rapporten så är bara en fjärdedel av de här kretsarna kvinnor. Och det är ju väldigt olikt den bilden man kan få om man är på en demonstration med Nordiska motståndsrörelsen. Då ser man ju nästan bara kvinnor bland motdemonstranterna. Typ när det blir så här att man skriker till varandra, då är det ofta så att motståndarna låter som rena flickkörar, va? Inga nazister på våra gator! Det är ju en helt klart feminin kör, alltså så är det ju. Medan det från oss då blir mer maskulint. Och då kan man ju fråga sig, vad gör männen? Är inte de på gatan och sådär? Och visst, det finns väl någon enstaka, men det är ju helt klart övervägande del unga kvinnor eller flickor. Men då har de ju sett här att, till exempel på den här, det finns en annan blogg som heter gatorna.info som verkar vara någon slags internetportal för våldsvänster där, ja, men typ vem som helst kan skriva. Det finns en massa olika författare där som skriver under pseudonym. Och då har man varit intresserad av att se hur många av dem som är män och hur många det är som är kvinnor. Och eftersom att folk skriver under pseudonym så är det omöjligt att veta. Och då har de använt en algoritm som de har kört på texter där man vet könet på författaren först. Så att de ska lära sig se skillnad. Alltså se på själva texten om det är en man som har skrivit eller om det är en kvinna. Och de har lyckats få en träffsäkerhet på, vad var det, 84%. Och den slutsatsen de drog, det var ju då att av de 685 personer som skriver inlägg på gatorna väljer 364 att skriva på svenska. Av dessa är 360 personer män och 4 kvinnor. Det är 243 användare som skriver på engelska, av dessa är 238 stycken män och 5 kvinnor. Detta innebär att ungefär 1,5% av skribenterna är kvinnor och 98,5% är män. Så det är ju nästan uteslutande bara män som skriver på de där sajterna. Så det kanske är en fingervisning vad de gör medan kvinnorna är då på gatan och försöker provocera fram våldsamma konfrontationer med väldisciplinerade nationalsocialister.
Ja.
Så. Ja, men precis. Jag tänkte... Några saker jag tänkte på som de pratar om i artikeln, det är de tar upp sådana här de pratar om våldsbejakande extremism och så försöker de beskriva vad som är gemensamt för sånt, och då punktar de upp tre olika punkter här. Begreppet våldsbejakande extremism används här för att beteckna ideologier som innefattar 1. En uppfattning om att det föreligger en konflikt på samhällsnivå mellan olika grupper. 2. Ett avståndstagande och en nedvärderande hållning gentemot minst en av dessa grupper. Och 3. Ett ideologiskt rättfärdigande av våld utanför det våldsmonopol som tilldelas vissa aktörer inom ramen för en demokratisk rättsstat. Och det här menar de då ska vara samma för alla de här grupperna, oavsett om det är nationella grupper, oavsett om det är religiöst extrema grupper eller om det är autonom vänster extrema. Men om man tänker lite på det så är det ju faktiskt samma sak även för samhället. Det enda som inte skulle passa in på till exempel hur det demokratiska samhället eller den svenska staten, de som styr, det är det här med att det är utanför ett våldsmonopol som har tilldelats vissa aktörer inom ramen för en demokratisk rättsstat. Men det är ju bara de som har definierat vad liksom ramarna för den demokratiska rättsstaten är. Det är ju deras åsikter som har sagt att det här är rätt. Så att de är ju också, de menar ju att det föreligger en konflikt på samhällsnivå mellan olika grupper. Det är den demokratiska staten på ena sidan och så de andra då som är till exempel motståndsrörelsen eller nationella. Det är den andra gruppen. Och det är ett avståndstagande och en nedvärderande hållning gentemot den andra gruppen. Och så är det ett ideologiskt rättfärdigande av våld. Fast då säger de att de har ju rätt till våld. Så det är inte utanför våldsmonopolet utan det är enligt våldsmonopolet. Men det är precis samma sak ändå. Mm. Och samma sak säger de också sen om det här med psykologin som driver alltså individer till sådana här extrema rörelser då. Och säger man att nya forskningsfund visar att ideologiskt övertygade människor oavsett inriktning tenderar att visa intolerans mot individer som inte delar deras ideologi. Det är just denna intolerans som är den gemensamma nämnaren, också den som, om den förekommer i högre doser för olika personer, attraheras av våldsbejakande ideologi. Och här är ju också det, de har ju också intolerans mot andra åsikter. Så att det är liksom bara egentligen ett trollande mod. De beskriver sig själva när de skriver de här sakerna.
Jag skulle vilja stryka det också. Vi har fan inte intolerans mot andra åsikter.
Nej, faktiskt inte.
Fast vi bekämpar ju ett system som vi anser är fel. Det jag bara menar är att de gör ju också det. De kämpar ju också mot att ett annat system ska ta över. Ett som de inte liksom styr eller som de tycker är sämre. Så det är ju en kamp mellan två parter. Men de skriver som att det här bara gäller andra. Men det är ju faktiskt de själva de beskriver också.
Ja men visst, kolla bara hur, om man ser på de här sionistiska krigen i Mellanöstern. Det är ju ett extremt våldsbejakande sätt att upprätthålla en världsordning till exempel, ja. Eller en världsåskådning eller ja, ett folks intressen då kanske framför allt, men det är ju strunt samma. Demokratin, det de kallar för demokratin, den är ju våldsbejakande, alltså den använder ju våld för att både upprätthålla och liksom framtvinga sig själv i alla möjliga former. Så du är helt rätt i det där. Det är ju bara det att våldsbejakande extremist, det är liksom den starkes benämning på den svages kamp.
Ja.
Men beskrivningen gäller ju lika mycket de själva. Så är det ju. Sen kanske vi är då som, alltså vi är mer toleranta, alltså vi,
det tror jag,
vi kanske tror mer på yttrandefrihet och är beredda att diskutera med fler personer än vad de är. Men det beror ju också
sen lite grann på att, vill jag hävda, vi har ju liksom mer belägg för våra åsikter än vad de har. De vill ju inte diskutera.
Ja. Nej.
De har ju mer att förlora på en öppen debatt än vad vi har. Vi har ju bara allt att vinna. Både utifrån vår position som underdog, men också utifrån att våran ideologi bygger på verkligheten, på naturen, och objektiviteten och sanningen och så vidare. Medan deras världsbild bygger på avancerade så här, lögnsystem och myter och antaganden och logiska felslut och så vidare. Så att det blir ju förstås svårt att möta sin debatt då, alltså från deras håll.
Problemet för oss är att vi får ju inte ut våran version av hur saker och ting är. Skulle alla få höra liksom båda versionerna, så skulle ju många fler än idag hålla med oss. Så att de har ju allt att förlora på det.
Men Per, låt säga att vi har befriat Norden och det pågår ett massmöte där du står och håller tal. Hade du då vågat göra som du gjorde i, jag tror det var Borlänge, att du bjöd upp en meningsmotståndare för att ta en politisk diskussion? Hade du kunnat göra det i en sån situation som jag beskrev?
Alla gånger. Och det var väl där i Bollnäs som vi fick upp en kille, va?
Ja, precis. Det var en med dreadlocks som gick
upp. Ja, precis. Och så det var i Bollnäs.
Hade ni en politisk debatt?
Ja,
och så, det var bra.
Så hade ju inte, alltså, låt säga Stefan Löfven eller Alexander Bunkel eller någon sån där. Så att det tyder ju på att de är rädda, att de inte har fog för sina åsikter. De vet.
Ja, verkligen.
Och det här du var inne på, Holmqvist, att alltså den demokratin, alltså makthavarna här, de har ju understött flygförbudet över Libyen som har försatt landet i kaos. Och det är ju, alltså det är ju svinmycket människor som har dött där. Så att de är extremt våldsbejakande och de nyttjar sin, liksom sin arsenal till att förtrycka olika folk. Sådär. Så att det är ju på en sån hög skala att folk får inte grepp om det. Istället kallar de oss för våldsbejakande. För vadå? Det handlar om är att vi utmanar systemet, och sen att systemet kan inte knäcka oss. Alltså AFA kan inte knäcka oss. De får pisk om de attackerar oss oftast. Och för att vi är duktiga på självförsvar och sånt där, då placeras vi i det här facket för våldsbejakande. Så det är så löjligt, medan de bombar andra länder som, för att Gaddafi ville frigöra sig från det här ekonomiska systemet som plundrar världen, så bombar de Gaddafi liksom.
Och ändå blir det större rubriker typ om Göteborgs demonstrationen där för oss i höstas än vad det krigsrubrikerna brukar vara nästan.
Ja. Och det är så här, alltså jag tycker att det är så sjukt fegt agerande ursäkta, från makthavarnas sida, därför att det de gör alltid, det är att de målar upp en skräckbild. Och nazisterna, de är så hemska och de hotar minoritetsgrupper och folk törs inte vistas i deras närvaro, som det här med Almedalen. Då var det ju flera som ställde in, men det var ju för att medier och makthavare gick ut och sa det är farligt för er att vara där. Oj, så hemskt det är. Oj, nazisterna kommer göra det och det. Och då vissa ställde ju in som en PR-kupp också, men det var säkert folk som kanske blev rädda av det där. Sen använder man det som ett så här rättfärdigt. Och nu ser jag, de vågade inte gå dit. Oj, så farliga de är. Det blir liksom en självuppfyllande profetia. De sprider propagandan över att vi är våldsamma och i princip bara går runt och spöar folk till höger och vänster på måfå. Och så sen blir folk rädda av det där alarmistiska, vad ska man säga, talkören som kom. Och så tar de det som ett bevis för att de hade haft rätt. Men det har aldrig någonsin hänt något sånt har aldrig hänt, att människor har blivit skadade på det sättet av oss, utan de som, när folk har blivit skadade, det är ju när de har gett sig på oss. Och de kan ju uppenbarligen inte ha varit så speciellt rädda i alla fall. Så att det är ju, ja, alltså det är så fegt och det är så sjukt, och att människor inte kan genomskåda det, det är ju faktiskt helt ofattbart.
Vi måste gå vidare nu. Men det är totalt hyckleri från regimen i Stockholm, kan man säga. Det är de som är de våldsbejakande extremisterna som
mördar. Den måste falla.
Ja, precis. Vi ska ge oss på sista ämnet, och det är faktiskt spännande. Och det innefattar Per Öberg. Och jag talar med dig i telefon lite nu på förmiddagen. Hörde vad du ville prata om ikväll. Och jag summerar så här. Per Öberg har gjort en spirituell resa, vilken innefattar fasta, oil pulling, meditation och skogsvandringar. Under denna resa upptäckte han göken och dess starka parasitära egenskaper. Så finns det då att det är någon som har fotograferat dig där när du mediterar.
När du håller på, ja. Jag fattar inte att det var en fotograf där. Ni måste ha fått det från Kut eller något.
Expo.
Mm. Ja, precis. Ja, Per, berätta om din resa du har gjort.
Ja, alltså, det är så här att jag ska tala lite sanningsenligt. Jag pratade med Robin idag, då pratade jag privat med honom. Och sen så, han sa bara, fan vad bra, det här blir med i radio. Så skrev han ihop en helt galen text egentligen då. Det är sanningen. Men det finns ju sanning i den texten också. Jag fastar och är inne på min sjunde dag idag, så... Ja, ganska precis nu då så har det gått 7 dagar. Jag har fastat i 7 dagar, och det är vattenfasta då, bara med vatten och te och lite salt och sådär. Och jag har ju berättat om det här i tv också. Jag tror att det är bra. Och jag satt igång en liten epidemi här just runt mig då, så att det är flera som satt igång och fasta nu faktiskt. Och i morse när jag låg och jag helt enkelt, man blir lite slö, så jag låg kvar ett tag i sängen och öppnade dörren bara så det skulle komma en frisk luft och sådär. Och då hörde jag en gök. Jag var fortfarande lite sömndrucken, men jag hörde det där koko, koko i skogen. Och då tänkte jag så här, ja, göken, tänk vilken ond fågel som håller på lägger sina ägg i andras bon. Och så då slog mig tanken, alltså hur hinner de lägga ägg i andras bon? Alltså med tanke på att ett färdigt bo, där vaktas ju det ganska mycket av mamman till de äggen, om man säger så. Och hur hinner det här gökmamman få ur sig äggen? Och tänkte jag måste googla på det här någon senare. Men jag gjorde inte det precis då, för att jag ville liksom inte få det här skärmljuset i ögonen när jag låg och hade avslappnad stämning så där, utan jag helt enkelt gjorde det senare. Och där visade det sig då att gökhonan, som ni vet så är göken en fågel som är en parasit. Det är en parasitär fågel. För 30 miljoner år sedan var den inte det, sägs det då, utan den har utvecklats till en parasitär fågel. Och det är dessutom ganska ovanligt bland så högstående djur som ändå fåglar är, ryggradsdjur, att vara parasiter i sån utsträckning. Men den är det, och de är ganska utstuderade, för när gökkonan är på gång och vill lägga ägg, den håller på och spanar på ett bo långt innan och ser vilket stadie det boet är i, vilken kläckningsstadie det är i. Den flyger då dit och den hoppar ner i boet, pickar hål i ett av äggen, och hanen, ska jag tillägga, den kan hjälpa till i den här processen, alltså den hjälper till och vad heter det, distrahera de riktiga ägarna till boet. Men honan flyger då dit, hon pickar hål på ett av äggen, käkar upp innehållet snabbt och gör sig av med skalet på något sätt, och sen lägger hon sitt ägg på 8 sekunder, jättesnabbt att lägga ägg, sen flyger hon därifrån. Och sen struntar hon i vad som händer. Alltså det här är hennes grej. Hon lägger ägget där, sen är det klart.
Men varför äter hon upp det andra ägget? Är det bara för att få energi?
Nej, det är för att det inte ska synas att det har blivit ett ägg mer.
Kan de inte välta ut eller syns det då att det är på marken?
De gör ju sig av med det på något sätt, men de käkar tydligen upp det.
Snart. För ungen gör ju så sen, när den trycker ut de andra ur boet.
Absolut, den gör det. Och det roliga är här alltså att den flyger bort, struntar i sin avkomma fullständigt. Alltså till och med så att man har teorier om att göken alltså formar sitt ägg efter världens ägg. Så den kan forma sitt ägg lite olika efter vad världen har för ägg.
Fast äggen är större, va? Precis som gökungen är rätt stor också.
Ja, den är ju det. Den är ju det. Ja. Och det här får ju till följd att, precis som Tobias sa här, ungen sen när den kläcks, så fort mamman inte ser, då knuffar den ut något syskon där, alltså någon av de andra. Knuffar ut och så de ramlar ner från bot och dör och sådär. Så att den bara blir själv kvar till slut och käkar massor, så föräldrarna får slita häcken av sig för att samla ihop mat till den där stora gökungen. Och ja, allting hänger förstås på att de här andra fåglarna är lite naiva. De tror ju inte att någon fågel kan lura så här hemskt som de här gör. Utan de lever lite mer så här, lite mer ärliga, och de ser till att mata sina barn, tror de och sådär, och bygger sitt bo och inte försöker hitta någon lat väg. Utan de arbetar på riktigt, och de är lite naiva då, som inte fattar att det finns såna här parasiter som gör så här.
Det här måste ju vara det enda exemplet i naturen som är så.
Ja.
Ja, det finns ju... Emil Hagberg har väl pratat om myror som...
Det finns massor av parasitära sådana där exempel. Ja.
Men jag såg på en dokumentär. David Attenborough, när han var narrator. Jag tror han heter så. Det är den här kända brittiska naturfotografen. Det var ju den här som heter Planet Earth. Där var det att om någonting i naturen blir talrikt och framgångsrikt, så uppstår det parasitära livsformer då som är experter på att utnyttja det här talrika och framgångsrika. Och jag för mig att i det fallet så var det nog myror som angreps av parasiter. Men jag tänker, alltså det där fenomenet borde ju också finnas inom mänskligheten.
det var lite det, ja.
Så du menar till exempel att om vi skulle ha ett folk, du menar att om vi skulle ha ett folk som är så framgångsrikt med världsuppfinningar och liksom blir många och att det fungerar bra och sådär, då skulle det kunna komma någon som drar nytta av det, eller vadå?
En
betraktare utav vår framgångsrika civilisation som på ett raffinerat sätt, ungefär som göken som studerade vart de skulle lägga bo, liksom vet hur de ska extrahera resurser från vår civilisation.
Sånt har vi aldrig hört talas om.
Ni tror inte det, nej?
Jag visste att jag inte hörde göken. Det var en anledning till att jag hörde göken och började grotta i det här. Och det för mig faktiskt till att när jag är nyvaken och eller precis ska somna, då som bekant har man ju mer kontakt med hjärnhalvorna då, när precis det där stadiet, då brukar jag komma på bra idéer. Och även alltså jag kan bara snabbt anteckna någonting för att jag ska komma ihåg det på riktigt, alltså så är det så, och det är ju många som känner igen sig, antar jag. Och det här var ju nästan ett sånt stadium eftersom det var mitt på morgonen, så att det här kanske var något så här från det urminnet som vi har enligt vad heter han, konkurrenten till
Jung.
Ja, precis, enligt Jung. Att vi har ett astralt minne som kan ge oss liksom hintar för så urminnes kunskap kan vi liksom ta del av ur det där astralminnet. Det sker ju med den hjärnhalvan, så att det kan ju hända att det var något sånt. Och där kom jag in på att jag skulle vilja lära mig meditera, Robin. Men jag har inte gjort det än, men du skrev ju det där, att jag höll på med sånt. Men det har jag inte, jag har aldrig lyckats.
Jag kan faktiskt avslöja att jag brukar meditera.
Jaså?
Jaha. Ja. Jag kanske kan lära det, Per.
Ja. Jag kan dock tillägga att jag känner en människa som är duktig på dessa saker, som har våra åsikter. Och honom ska jag träffa på torsdag, så det kan hända att du inte hinner före.
Nej, och jag är ingen expert, ska jag säga. Så det låter kanske som den personen är mer än expert. Jag är väl en amatör inom ämnet. Men jag tror ju att det finns väldigt stora fördelar med det. Vissa kanske tycker att det låter väldigt flummigt och sådär. Men jag tycker inte att man ska avfärda det så. Bara det faktum att man i en tid med information överallt och det händer saker hela tiden. Och man får intryck från höger och vänster att bara liksom stanna upp och vara tyst en stund.
Mm.
Och inte ha en massa input överallt. Och försöka att bara inte tänka. Bara det, om man kopplar bort allt annat kring meditation som olika, ja men vad ska man säga, buddhister säger och hit och dit. Så bara det tror jag har väldigt stort värde.
Om man tar bort allt flummiga.
Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, det här, nu är det här ett skojreportage såklart, det jag har dragit just. Men, jag avfärdar absolut inte meditation. Jag skulle vilja, det finns ju de som säger att delvis kan ersätta sömn. Och i det här stresssamhället så behöver man ju liksom, man behöver precis som du säger, sjunka ner, alltså ta det lite lugnt och liksom kontemplera helt enkelt.
Men det finns ju många som gör, man sätter igång med någon sån här syssla som är rätt monoton som man liksom bara står och gör. Något sån här gårdsarbete eller någonting. Och där kan det ju vara att man bara försvinner och blir lite liknande i det tillstånd som man kanske kan bli när man mediterar lite grann. Olika personer kan ju olika sätt att hitta de där.
Ja, absolut, det sägs ju även om du pratar ifrån med någon och den börjar helt stirra rakt ut i luften så här, så du vet, man viftar med handen, hallå, ja, det, svar. Det är spontan meditation tydligen.
Det händer ju ibland när man är så.
Men det där utforskar jag gärna mer, för det är ju, ja, det har gjorts i många tider utav många bra människor och bra folk och sådär.
På svenska Wikipedia definieras meditation på det här sättet. Meditation inom västvärlden är ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Sen står det även att det kan ibland vara ett ord man uttalar tyst, ett så kallat mantra eller en punkt att iaktta sin egen andning, uppmärksamhet på ljud som finns runt omkring, bla bla bla, typ. Men jag håller med om att dagens samhälle är tokstressigt. Och ofta så är man liksom uppe i varv hela tiden. Man går och lägger sig och sen så bara spinner man igång där på morgonen. Så jag har märkt att ibland när man tar sig tiden att borra, jag gillar att ligga och sola. Då kommer man ner och liksom, ja, man behöver ta sig tid där man inte gör någonting aktivt utan man borrar.
Dessutom får du en D-vitaminkick, så det heter duga, så det är jättebra.
Jo, precis.
Men det där är viktigt faktiskt. Och jag vet inte, vet du att det finns ett program som sänker det blå ljuset på skärmen utifrån vad klockan är?
Nej, det visste jag inte.
Nej, det finns ett sånt program. Och någon på chatten får gärna ange vad det heter, för jag har fått det skickat till mig en länk, men jag vet inte vad jag har den just nu. Men det finns alltså ett sånt program för att blått ljus i skärmar, det gör att kroppen simulerar solljus. Alltså den tror att det är solljus. Det är ingen fara med eld och sådana mer mildare gult ljus. Men det blåa ljuset, det stör hela vår sömncykel. Så man har till och med gjort undersökningar på när folk läser från en iPad eller en bok. Att de med iPaden stör sin sömncykel, även om det är samma bok och allting sådär. Så det finns ju i och för sig den funktionen på iPad också, att man kan sätta den i nattläge där de just tar bort det blå ljuset. Men det där kan man också gärna tänka på, att inga skärmar precis när du ska sova, för du stör din sömncykel. Jag såg ett hemskt program på UR faktiskt om barn och skärmar. Och en hemsk sak där, det var ju faktiskt att när barnens ögon utvecklas, alltså när de växer, om de bara tittar på saker på nära håll, då får ögat en annan form. Det blir större. Och därmed blir de så här, permanent närsynta. Om de har suttit med för nära. Alltså, de måste titta på saker på långt håll. Sitter de flera timmar om dagen och tittar på nära håll. Och alltså, enligt den artikeln, det var ett föredrag. I Korea hade den här närsyntheten gått upp från 5% eller sånt där som är helt naturligt till 90%. 90%. Så om man tittar på, och Korea, där de liksom tittar som mest på mobiler och sådär.
Mycket prylar.
Ja. Så det är helt absurt. Så ja, det finns en anledning. Jag måste bara dra oilpulling, annars kommer folk...
Ja, jag tänkte just fråga det. Hur kom det in?
Jo, det är så här. När man fastar, då blir man ju ganska så här... Man utsöndrar aceton i utandningsluften eftersom den här ketosen har den effekten helt enkelt. Och då, jag blir i alla fall känna mig så här, att jag helt jämnt, hela tiden går runt och känner mig risig i munnen. Så här. Ja, till och med kladd i munnen efter ett tag. Liksom. Så det är inget skönt. Men jag har provat oilpulling förr och det går ut på att man stoppar in en till två teskedar så här kallpressad kokosolja i munnen. Och sen tuggar man liksom på den och sköljer runt den i munnen så här. Väldigt, har du provat det, Tobias?
Ja, det har jag gjort. Den blir ju stel efter ett tag.
Ja, man tuggar på den och sköljer runt den i munnen så här. Och till slut, och det ska man göra i minst 10 minuter, gärna 20 då. Men inte för långt heller, för då kan det börja få en tvärtom effekt. Men det man gör då, det är att man absorberar faktiskt massa gifter och sånt som finns i munnen och körtlarna som utsöndrar saliv och sådär i den här kokosoljan, suger åt sig den här. Och det här, sen måste man spotta ut det, men inte i vasken då, för det kan det bli klumpar av, och dessutom kan det innehålla lite gifter, så spotta ut i någon flaska eller något som man slänger på
kompost.
Jag såg till och med en som sa att man skulle lägga det, alltså lämna in det på riskavfall, för det kan innehålla kvicksilver och allt möjligt sånt där.
Ja, kanske det. Ja.
Men i alla fall så, det här har effekten, det är bra mot candida, den här svampen som älskar socker, som är upphov till massa dåliga saker. Det rensar munnen och det ger vitare tänder, alltså den tar bort tandsten och allt möjligt faktiskt.
Det finns ju antibakteriella
funktioner i
kokosoljan.
Ja, så att det där var trevligt att göra just när man fastar. Sen ska man då, man spottar ut och så sköljer man munnen i saltvatten, så du sväljer liksom ingenting.
Det är lite jobbigt att stå och göra sådär bara, speciellt i början när man är ovan. Då
jo,
man får nästan träningsverk.
Jo, och sen även om man har barn som vill prata med en, så att det kan vara lämpligt att göra när de inte vaknar. Jag förvarar mina barn, jag kommer inte kunna prata på 10 minuter här nu, så gick jag runt med det där. Men jag rekommenderar det för fastare faktiskt. Oilpulling är höjda grej. Min fru är med på den här fasta vändan också, ska tilläggas. Hon börjar faktiskt några timmar innan mig, hävdar hon i alla fall. Men, ja.
Så hon har längre? Ja.
Ja. Hon kommer förmodligen köra längre. Jag har sagt att jag ska köra i 10 dagar. Vi får väl se. Det kan bli lite mer. Det beror på hur det känns. Men...
Vi pratade ju kort i pausen där. Ni kör ju den här mer långvarig. Det finns ju andra varianter av fasta också, som om folk är intresserade. Det finns ju något som heter periodisk fasta.
Mm.
Och där är det ju i princip att man tar en eller två kanske dagar i veckan.
Ja, det är superbra. Min fru kör ju faktiskt det. Så att hon hade knappt någon omställningsbesvär alls när vi började fasta nu. Hon kände bara, ja, det är som vanligt ungefär. Så det var ingenting.
Jag själv tycker att den låter bättre. Och det är lite grann av den här... att jag tycker att det låter logiskt med att efterlikna lite grann hur det kunde vara.
Det är det man ska göra.
Enligt evolutionen så har väl vi liksom inte alltid haft mat varje dag. Liksom 3 mål om dagen eller 2 mål om dagen. Utan ibland har det varit nästan en hel dag utan mat. Eller ibland blir det liksom lite drygt en hel dag. Så att om man växlar det där lite slumpvis. Och ibland kan man kanske ta 2 dagar i rad eller något sånt där. Så liksom efterliknar man den här variationen som behövs för att liksom kroppen ska må bra. Mm. Och sen finns det en variant på den här periodiskt fasta... är det som heter 5-2 här periodiskt fasta? Det, är det, ja. Det finns ju något som heter så här 16-8 eller 8-16 också. Att man i princip att man inte, man äter bara under 8 timmar på dagen. Till exempel en sen måltid, förmiddagen kanske. Och sen äter man middag på kvällen. Och sen går man ju och lägger sig, så en stor del av de här 16 timmarna som man inte ska äta på, då sover man ju. Så liksom mellan 7-8 timmar eller något kanske. Och sen är det inte så länge till man behöver liksom hålla sig där på morgonen. Det går jättebra. Då får du ändå en väldigt lång period när du inte äter. Och då kommer ju kroppen in i det här ketostillståndet. Mm. Inte lika varaktigt som med sådana här längre fasta. Men liksom, det kommer in i det i alla fall. Så att är folk intresserade så kan man ju söka på de olika begreppen.
Ja, är de intresserade överlag kan vi återkomma till ämnet. Men jag tror inte vi hinner prata så mycket med det.
Nej,
precis. Vi har som sagt prövat någonting nytt. Att vi ska försöka hålla det på exakt 2 timmar. Nu har vi gått över lite grann.
Får jag ta en kort sak? Reklam för en konkurrent.
Ja, okej.
Okay. Aldrig.
Nej, men jag skulle ha gjort det förra veckan och mina kollegor var lite irriterade på mig här för det. Livsförill är ju den här podden om självhushållning, prepping och kanske även en del sånt här som vi pratar om nu.
Men, det får men, du gärna göra reklam. Skitbra podd.
Ja, bra. Tack. Och vi spelar ju in och vi är tre stycken medarbetare nu då. Och vi eftersöker gärna fler om det är någon som står intresserad att vara med och har kunskaper inom de här ämnena. Och man ska väl vara kanske medlem i motståndsrörelsen, tror jag också, är det sagt. Så att, är ni intresserade av att vara med så hör av er.
Om man ska gå igenom en snårig rekryteringsprocess.
Stenhård.
Ja, stenhård.
Precis.
Och byråkratisk.
Det påminner om nollning i universitetsvärlden.
Ungefär. Nej, men och sen efterlyser vi gäster också. Som bara kan vara med. Då kan ju vem som helst ringa som har kunskaper. Och kanske har något intressant att berätta om de kanske håller på med självhushållning själv. Eller prepping eller något annat. Så kan vi prata om hur man ska utforma ett avsnitt eller sådär.
Men det är också fasta, det är träning för svält. Det är också prepping.
Absolut, absolut. Mm. Man kan få in det mesta i det här programmet.
Ja, ja, jag vill vara gäst.
Ja, men det måste du vara.
Jag har väntat jättelänge på att bli förfrågad. Men
vi har inte ringt än, va?
Nu bryter jag faktiskt.
Ja, gör det. Förlåt, Robin.
Ursäkta. Tack för tiden.
När jag på mute-knappen.
Nu vet ni att programmet är mellan då 8 och 10. Mm. Eller hur?
Precis. Så vi kör på det ett tag och så kommer vi utvärdera. Och så där. Det var en som skrev... Nej, två timmars program. Men ja, vi får se.
Vi får vara mer hungrig till nästa vecka.
Ja, vi avslutar med din önskelåt nu, Öberg. Och ja, Zorba the Greek, Zorbas Dance.
Har du något? Den här är perfekt. Ja, jag kan säga. Den här låten är perfekt när man ska köra oil pulling och stå och göra det till den här musiken.
Ja. Ja, här kommer den. Vi hörs nästa vecka, alla lyssnare. Ha det bra, hej.
Tack, jag höjer volymen.
Ha det gott.
Hej, hej.
Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.
Så man skriver live en liten stund till. Det var en mycket fin låt, Per, måste jag säga.
Tack, tack.
Jag fick ett meddelande här utav Mikael, och där han bifogar det här brevet från Säpo-agenterna som kallar sig för Erika och Tommy. Så jag bäddar in det i Radio Nordfront-artikeln, så kan folk som är intresserade utav att läsa det där och vilket nummer man ska ringa till de här Säpo-agenterna, ta del av det. Så tackar vi återigen för ikväll, så hörs vi nästa söndag klockan 20.